With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Varenne, facile, alla med.
Då säger vi välkomna till Trottosports podcast som vanligt när det är tisdag även i semestertider. Magnus har just kommit från Lofoten och Lennart befinner sig på Bornholm, så vi är flexibla här i podden. Var vi helst hamnar så blir det avsnitt av Trottosports podcast. Eller hur?
Så är det.
Så är det.
Vackert väder på Bornholm. Solen skiner över Östersjön.
Och det är trav imorgon?
Ja, det upptäckte jag precis för en stund sedan. Att det är trav i Bornholm imorgon. Denna tisdag är det ju.
Just det.
Ikväll kan man säga.
Ikväll då, helt enkelt. Ja. På vad det nu är, 500-600 meters banan någonting.
Ja, det är något sånt, va? Det går runt.
Mm-hmm. Och Magnus ska strax få redogöra för sitt besök på Lofoten Travpark i lördags, var det va? Har alltså lyckades pricka in årets enda tävlingsdag utan att du visste om det.
Ja, det var ju helt tack vare ett tips från en, om vi kallar det kollega på, vad heter de? Rikstoto Direkt, Norsk Rikstoto heter de. Ja, i alla fall. Jag ska återkomma till det, men det var ett tips om att det var trav. Jag trodde inte att det var det, men återkommer till det.
Mm. Vi börjar lite grann med att bli, som vi brukar säga ibland, snäppet allvarligare. Eller vi vill tacka för de bidrag som vanligt som vi får in via Patreon och Swish. Det är vi mycket, mycket tacksamma för. Men kanske att i tider som dessa, där få journalister och publicister i travet vill inte så mycket annat än spel och att kanske sopa det allra mesta under mattan. Jag läste förresten det självklara från TT-journalisten Ove Nilsson häromdagen på Twitter att det ingår i journalistrollen att vara illa omtyckt. Och det har han väl rätt i.
Ja, det har man ju varit ett helt liv nu.
Ja, precis. Så långt ifrån man kan komma kanske, till exempel det faktum att skicka ut en bild på en keps som man fått från Svante Båt och att man såklart även på semestern bör snygga grejer som vi dök upp på Twitter om dagen. Man blir ju lite förvånad. Nej, men då är det kanske extra viktigt för att vi ska kunna fortsätta att ni lyssnar och läsare bidrar till oss. Tyvärr har vi istället blivit av med en del Patreons och även Swish-bidrag. Å ena sidan så får vi så väldigt mycket lovord. Jag får in mejl stup i kvarten och hur viktiga vi är och att vi orkar. Men å andra så har vi helt enkelt i princip inte någon ersättning för det. Så att vi vore tacksamma om fler skulle kunna tänka sig att bli Patreon hos oss.
Vi kan väl förtydliga också där att det är ju inte för att jag ska kunna åka till Lofoten och titta på trav som vi har de här möjligheterna till sponsring. Den resan gick utanför allt. Den var ju i högsta grad inte travrelaterad, men blev det.
Fortsatt förresten ingen media som har tagit upp den A-tränare som har mångmiljonskulder och saknar F-skattsedel.
Lugn, Henrik. SCs utredning fortsätter.
Ja, vad skönt. Känns tryck.
Ja, vad vore man utan SDs utredningar? Det är ju verkligen en trygg hand att hålla i när det blåser.
Vi går från det lite allvarliga till en mer lättsam tilldragelse på Lofoten helt enkelt. Hur var det där uppe i allra längst upp i norr och ja, samtidigt alltså, då travtävlingen?
Ja, det krockade ju det här också. Detta stora arrangemang krockade ju med V75 på Halmstad. Men jag prioriterade faktiskt då detta Lofoten travpark eftersom det ju visade sig. Det var Jörgen Johansen som är programledare och reporter på Rikstoto Direkt som på Twitter skrev till mig att det var lopp. Det lopp på lördag skrev han. Och jag hade faktiskt tittat och inte sett något. Men det var verkligen det. De körde sin enda dag och de travar ju inte ens varje år tror jag riktigt. Men de har i alla fall aldrig gjort det tidigare. Men nu gjorde de det. Och vi hastade ner från berget Offersöjkammen 436 meter över havet. Vi hastade ner därifrån till travbanan för att komma in. Och vi var väl på plats max 100 personer. En handtextad skylt ute vid vägen. Det stod travlöp idag klockan 15.00. Välkomna. De där lapparna eller plakaten satt även i ett par rondeller inne i Leknäs som är staden där den här travbanan ligger. Det var ju ett... Alltså så här var nog travsport långt innan Henrik och jag blev intresserade. Och jag skulle nog säga även innan Lennart blev travintresserad så var det nog så här det såg ut på travbanor. Det var en bana, det var några hästar, det var minimalt med funktionärer, inga tv-kameror. Ja, man kunde inte spela... Den enda som skilde var väl att man faktiskt hade en referent i loppen. För det hade man ju inte från början i Sverige heller. Men det här var mycket primitiv travsport på alla möjliga sätt och vis. Det var minimalt med information till publiken.
Åh, vad skönt.
Man sa inte vilket lopp det var dags för. Utan man sa bara att när, alltså defilering till nästa lopp om 8 minuter sa man. Men man fick liksom inte klart för sig vilket lopp det var. Och i själva loppen så körde man på varann. Och jag vet inte hur många domare de hade heller. En, två, det var ett torn, men det är högst oklart. Och en häst i backen, eller kusk i backen, och häst som skenade ner i sjön som finns på inneplan, kom upp igen och körde några varv där. De hade ingen outrider på plats naturligtvis, men hästen lugnade ner sig till slut. Det hände allting.
Det låter ändå som en viss sprintermästardag.
Ja, men det man inte kunde skryta med på sprintermästare torsdagen där, det var att traktorn passerar mitt under segerceremonin i vinnarcirkeln efter om det var lopp 2 eller 3. Jag vet inte vilket lopp det var. Ja, lopp 3 tror jag kanske var. Då tappar han den så kallade sladden. Hela arrangemanget bakom traktorn, det bara lossnar. Och han åker väl en 30-40 meter och jag pekar åt honom att han har liksom tappat den. Den är mitt framför där den pågående segerintervjun. Han backar lugnt tillbaka där och blir framför. Står emellan publik och segerceremoni. Och ansluter den där igen. Och den var väl typ fastknuten eller något. Jag vet inte. Men det var så här fantastiskt charmigt. Men verkligen travsport när den är som... Alltså på 100% engagemang. Det här var, jag förstår att det fanns människor som har jobbat länge för den här travdagen. Men det var en mycket primitiv travdag ändå.
Du sa inget och, spel. Var det inget spel?
Nej, inget spel. Och som sagt, alltså det här med att det vet vi alla som har sett travlopp från publikplats och står precis vid staket och så vidare. Det är ju svårt att hänga med i loppen. Det blir extra svårt när det vad ska man säga, när de kör lite hipp som happ. Det var hästar som bröt ut och konstiga nedtagningar av galopperande hästar. Det var ju ett lopp och det till exempel bara två hästar med. Det var annorlunda travsport kan man säga. På alla sätt och vis. Men man körde ändå svart ljus äreslöp.
Vi kan väl lyssna lite här hur det lät inför loppet.
Ja, defileringen till svart ljus äreslöp.
Här kommer han, publikum, legenden själv, Svartlo. Ta emot han. Vad sa vi då? Nummer 6, Polar Nordtun. Julianne Karlsson är tränare Tom-Christer Nygård i silkesätet. Det är inte Ulf Thoresen Grand International, men det är Svartlos äreslöp, publikum.
Ja. Hur gick
jag vet
det sen då?
Tyvärr inte namnet på referenten här. Det borde jag ha tagit reda på. Men som sagt, det var knapp information vad det gällde det mesta där. Men en mycket engagerad referent som gjorde allt för publikum. Som återkom till. Det ordet använder han ofta. Jättebra engagemang i referenten. Absolut inget snack om det. Men detta Svartjos Äreslöp som ju då är... Alltså, det är Lofoten Travparks stora stolthet, Svartjo. Kallblod som sprang in drygt 1 miljon och merparten av det, över 90% sprang han in på banor i Nordland, alltså i norra Norge. Så det var ju inte så lätt att tjäna mycket pengar där, men han sprang in 1 miljon drygt där. Och han ledde ju då, som vi kunde höra, defileringen här. Och sen vanns loppet av Polar Nordtugg som avgjorde i en förhållandevis tät slutstrid, men de forsade förbi där. Och vann 10 500 norska kronor. Och sen åkte vi därifrån. Det skulle vara några ponnylopp och sånt där, men vi släppte det. Men det var... det är väldigt svårt att förklara det här. Men alltså, jag kände detta att det här var travsporten en gång i tiden. Vi sitter ibland och har mycket synpunkter på allt som sägs och görs och så vidare. Men det har hänt väldigt mycket med travsport sedan den började. Som den då förmodligen gjorde på det här sättet. Jag undrar verkligen jag har sett resultatlistor, men jag har inte sett eventuella bestraffningar och så, men det var mycket märkliga grejer. Trots att det var så få hästar så körde de rakt ut på varandra, och man hörde ju faktiskt hur de skrek väldigt tydligt över den här sjön. Det går ju ljudet går ju bra över vatten, så att det var, ja, jag önskar att det här fanns. Jag tog lite bilder, jag ska skriva en text, kommer att finnas på trottosport.nu, men det hade varit kul att ha haft mer på film här. Men man är som ensam reporter, eller på att säga, så hinner man inte allt. Men det var ett fantastiskt litet gulligt arrangemang, så kan man säga. Jag ska avrunda med att säga, i en helt bedårande miljö. Det kan inte finnas en vackrare travbana där man i alla fall kör tävlingar. Helt otrolig miljö alltså.
Svartjo gjorde 199 starter, säger jag.
Ja.
Under vilken tid?
Han slutade för något år sedan bara. Slutade
2020.
Okej, ja. Det är så pass.
Jag ser också att Jan Martin Bjerring, den kände tv-reporten, Trav-tv och B3 kanske han är, har kört honom väldigt många gånger.
Ja, aldrig behandlad, berättade man också.
Och Gunnar Ostervål har kört och Tom-Erik Solberg har kört. Hans Christian Holm har kört det. Ja, Svartjo är en hjälte. Ägare Jorden Jakobsen Leknäs, och det var Leknäs som där ligger travbanan, sa du.
Ja, precis. Det är Leknäs, är i den delen av Lofoten, så är Leknäs den stora staden som ligger där. Så det är bara några kilometer in till Leknäs därifrån.
Född 2005.
Ja, still going strong i löpglad i defileringen där. Så att,
var med så sprang.
Han ledde defileringen. Ja, han är ryttare, så han monté i defileringen. Jag kan avrunda med att berätta, det var som sagt mycket som hände där, men det blev en dubbelseger där på kusksidan. Sigmund Jakobsen vann två lopp. Han vann dels ett kallblodslopp där det efter strykningar bara blev två hästar kvar. En var struken innan och den andra var den som skenade runt och badade i den här sjön då. Men det var två hästar, och där vann han med Mellenblix. Men sen vann han också loppet därpå med franskfödde Gospel de la Tour. Och då fick han en fråga i vinnarcirkeln där om hur det hade gått till, historien bakom, när han hade köpt den här hästen. Och då hade han hade fått en video med lopp då och sett den här hästen. Och sen hade han köpt den. Sen visade det sig att när han väl hade köpt hästen, att det var ju inte alls den hästen på loppen eller på videobandet som han hade sett. Så han hade köpt fel häst, och det var inte mer med det. Och då frågade killen i vinnarcirkeln där, vet du hur det har gått för den här hästen som var på filmen då? Ja, jag tror han är död, svarar Jakobsen då. Han tog rätt häst.
På mer modern travmark då, vad har vi att säga om veckan som gått? Ska vi börja i Sprintermästaren, och vad finns det ens att tillägga, höll jag på att säga. Efter ännu en uppvisning.
Vad menar du med det? Alltså, jag fattar inte vad du menar.
Det är väl mest...
En häst som har stenslagen 300 kvar vinner skitlätt.
Ja.
Är det du pratar om?
Ja, så kan jag väl säga. Men inte hade du väl inte gett tappt 300 kvar? Tror du att han skulle förlora?
Kanske, det kanske inte hade gjort, men vad fan, han var ju slagen tyckte jag. Jag skulle inte vilja spela en spänn 300 kvar.
Nej, men du, man vågar ju inte spela emot heller.
Nej, det behöver man inte göra naturligtvis. Det har du rätt i.
Nej.
Jag läste Lars G. Dahlgren, som jag har stor respekt för när det gäller travkunskap.
Min före detta kollega på Travonden en gång i tiden.
Ja, han skrev ju någonstans att Don Fanucci Sett, nej så heter han inte, Francesco Sett.
I allra högsta grad heter han Francesco.
Ja, jag vet, jag ber om överseende för detta. Klavertramp.
Ja, verkligen.
Övertramp i högsta grad. Men han skrev att det är nog den bästa häst vi har sett sedan Varenne.
Tar han i eller har han rätt?
Bold Eagle, FaceTime, Bourbon, allt vad de heter. Ja, nej, ja, Dahlgren är han känd för att ta i. Ja, kanske.
Det kan hända.
Ibland.
Ja. Men det värsta är, håller jag på att säga, det är svårt att säga emot honom.
Ja, men det var det jag ville säga. Alltså att han har ju en poäng. Att det här kan vara det bästa vi har sett till och med. Det får ju framtiden utvisa. Än är han ju inte där kanske riktigt, men möjligheten finns, och det är väl som Daniel Rydén också, han himlar med ögonen och säger han förstår inte riktigt vad som händer, och så kanske det är. Och den visar upp i Halmstad, och du har sagt det förut så många gånger, Henrik, att det här är kan vara det bästa vi har sett och så vidare.
Och att han faktiskt har lite lekstuga med alla andra stjärnorna hemma i jobben ju. Vilket ju säger en del, får man säga.
Ja. Jo, jag tänker också när man ska säga sån här sak, det bästa man har sett sen Varenne, det är ju frågan när vid vilken tidpunkt är det vi jämför? Han är 4 år, är det när Varenne var 4 år, eller är det Varenne under hela hans karriär? Eller, alltså någon, det är lite tidigt. Något större svenskfött löfte har vi definitivt aldrig sett. Det kan vi ju vara helt säkra på i alla fall. Och som jag säger, det här Francesco Sett, han hamnade på något märkligt sätt ändå i skymundan av Calgary Games förra året ju. Men jag vidhåller att jag tycker den prestationen som Francesco Sett gjorde i kriteriet var vassare än Calgary Games. Och jag tror ju att det här är en bättre häst än Calgary Games.
Nu kommer du få mothugg.
Svårt att jämföra med någon häst som aldrig startar ju.
Nej, men vi sa ju också om Calgary Games att det kanske är det bästa vi har sett.
Ja, men inte sen Francesco Sett dök upp. Då får jag nog säga att jag men alldeles oavsett, tänk om vi kunde få se då, som vi säger nu då. Nu antydde ju Daniel Olsson här på rak fråga från Lennart Forsgren i något sammanhang som jag såg förra veckan där, att när Daniel Olsson var bisittare, då fick han ju en fråga av Forsgren om Calgary Games. Och Daniel Olsson kör ju Calgary Games då, och då skulle ju tydligen Normos göra något jobb, så att det är ju någonstans, finns det ju någon start planerad. Jag vet inte om det är uttalat något lopp. Ja, det har man inte sagt, va, eller?
Ja, de har antytt jubileumspokalen nu.
Ja, man kan ju ana att det är det handlar om, men tänk om vi skulle kunna få ett lopp mellan Francesco Sett och Calgary Games.
Nej, vilket lopp skulle det vara i år? Det är ju uteslutet.
Ja, det är helt uteslutet.
Nej, i år. Absolut inte i år, men att det vore ju roligt att få se dem mot varann.
Ja, verkligen.
För det är ju...
Joakim Löfgren sa det. Jag såg en segerintervju i torsdags från Sprintermästaren, och det var det sista loppet där, och då sa Joakim Löfgren att man ska inte möta sådana om Francesco Sett. Det var ganska bra. Tydligt var hur han såg på det, helt enkelt. Men ja, lite spänning fick vi i alla fall ju, faktiskt.
Ja, faktiskt. Ja. Och vid sidan av denna spänning så fick vi ju också mycket spänning, de som följde sändningen i alla fall, när vår nya idol Simon trädde in i handlingarna.
Ja, det var hektiskt och imponerande. Och du skrev ju en text om det, Lennart.
Ja, och helt plötsligt så är debatten död. Eller det kanske inte har varit någon debatt, men det finns ju de som har efterlyst och önskat att vi ska ha autoriders även i Sverige, precis som de har på många banor i USA eller i Nordamerika, framförallt på galoppbanor. Nu fick vi se vad en sån autorider, om den är skicklig och om hästen är skicklig, kan uträtta och kan rädda både liv och dem, som jag skrev. Mm. Vi fick verkligen veta vad en autoräddning kan betyda.
Ja, och det är ju... Det är ju så svårt när man inte är någon expert på outriders, men det är ju ingen tvekan om att Camilla Olsson är i på absolut högsta nivå. Det är ju...
Hur kan du säga det när du säger att du inte vet något om outriders? Så säger du det plus att hon är på högsta nivå.
Ja, men det enda jag vet är att hon hållit på i 30 år drygt, va?
Nej, men hon var ju... Hon blev ju hjälte faktiskt. Hon blev mer omskriven än sprintermästaren.
Ja, och det är ju fantastiska bilder som vi fick se av båda de här infångningarna, eller vad vi ska kalla dem för, när de visar dem i slow motion. Alltså för det första, när man ser det i normal fart, då förstår man ju inte hur man alltså kan rida upp jämsides med en kanske skenande häst, eller åtminstone galopperande häst med en sulky bakom sig, och på det sättet så kontrollerat. Och den här hästen Simon, som ju, de pratar ju med varandra på ett helt fantastiskt sätt, Camilla och Simon där.
Kan vi gissa att de här ansvariga på ST nu har haft överläggningar, interna telefonöverläggningar eller via Skype eller något, och tagit upp den här frågan: hur ska vi gå vidare? Ska vi snabbt arrangera kurser för blivande outriders? Jag vet i alla fall att Lars Ågren, sportchefen Backsvall, var ju blixtsnabb dagen efter Halmstad och kontrakterade Camilla och Simon för storkampionatshelgen.
Hur utbrett är det i de länderna som frekvent har använt det? Finns det en på varje tävlingsbana, per tävlingsdag alltså?
Nej, jag tror inte det, men på galoppbanor, de stora galoppbanorna, finns det ju en outrider för varje startande häst som ledsagar dem upp på banan och bort till startboxarna. Mm. Men hur utbrett det vet jag inte, men på de stora banorna har vi sett några tävlingsdagar i USA. Så att det är klart att det finns på de riktigt stora loppen.
Ja, men jag tänkte att...
Men det kommer ju ta evigheter innan vi är där, så att vi kan använda outriders på alla Sveriges travbanor, om inte Camilla och Simon går med varje dag.
Det var så jag menar med att jag inte är någon expert på outriders, men vad jag menar med att man ser ju på Camilla Olsson, det är högsta nivå. Att bli så duktig tar ju tid, så som du säger, det kommer ju att ta lång tid att vi får fram, för det här är ju, ja, det är ju en enorm skicklighet att kunna genomföra ett sånt här nummer. Och hon gör det två gånger på osannolikt kort tid dessutom. Det var fantastiskt. Ja,
det var häftigt att se. Och det var en indikation på hur det kommer se ut i framtiden kanske. Och svensk travsport nu tar upp den här frågan på allvar.
Ja, och jag kan säga det att den här hästen som skenade i Lofoten här nu, där blev det ju tydligt. Alltså, det är stora, tunga djur. Här hade man ju väldigt primitiva staket runt banan. Jag sa till dem som ju, jag hade ju två stycken första gångs besökare. Min sambos föräldrar, 75 och 76 år, de var på trav för första gången och kunde väl inte vara i en mer fantastisk travmiljö än så. Men jag sa det, här gäller att vi verkligen är noga och kollar, för att den här hästen kan bara sticka iväg och det finns inga staket som stoppar den här. Det var ju som trästaket som man har spikat upp.
Det är lysande att göra debut på en travbana på Lofoten, tycker jag.
Ja, och de var, jag kan säga, alltså, ja, de var helt lyriska. Det var ingen tvekan om att de tyckte att det var häftigt. Men som sagt, det är ju, alltså den här outriden som hon gjorde, Camilla Olsson, fånga in en häst så fort, för att den här som skenade på i Lofoten nu var dels ner i vattnet. Sulken slog i lite stolpar. Det var en gång riktigt nära att det gick dåligt. Men hästen klarade ut det också. Så där var det, så blir det väldigt dramatiskt när en häst skenar på det där sättet. Så att...
Säg så här, är det 75 och 76-åring är de första som gör debut som travbesökare på Lofoten? Så kan man lugnt säga.
Ja, det tror jag definitivt, då, som gifta dessutom. Det måste vara en helt unik...
Den kan vi rista in direkt faktiskt.
Apropå Halmstad,
Ja, vi måste bara, trots att det är fruktansvärt tjatigt och vi lämnade fort när jag har sagt det, så är ju publiktappet
gigantiskt.
Gigantiskt. Vi måste dra det till vad som har hänt bara under några års... 2019, året innan pandemin, så var det ju katastrofvärde på torsdagen. Så jag tycker inte det är en bra jämförelse helg. Men om vi går tillbaka till 2017 och allting där innan, så var det alltså nästan 24 000 på de här två dagarna. Det året och i år då efter pandemin bara strax över 8 000. Det är ju ett tapp som knappt är greppbart faktiskt.
Ja. Och alldeles oavsett då på vilka sätt man räknar, så tittar man på de bilder som finns. Där syns det ju.
Ja, men det här med räkna, alltså det blir, ja, men det är ett helt nytt sätt att räkna. Hur många sätt kan man räkna på?
Jo, men det, Henrik, det är ju det man kan. Man har uppenbarligen räknat på väldigt många olika sätt.
Nej, man har räknat på två olika sätt.
Ja, inte enligt de jag har pratat med säger ju.
Då vill jag veta exakt hur de, vilka sätten är. Sluta med det här.
Nej, men vissa banor kan ju inte ens svara på hur de har räknat. Så jag tror att det är lite mer komplicerat. Men det spelar ju ingen roll. Bilderna finns ju, fotorna finns ju. Vi jämförde ju ett par bilder där, och två flygfoton eller från drönare. Där det var ju tomt i år, på den, alltså tidigt på upploppet i princip. Och för, jag kommer inte ihåg vilket år vi jämförde med, men det var ju inte långt tillbaka. Kanske var det här 17 du sa.
Mm, jag tror det.
Då var det ju folk hela vägen. Alltså det... Alldeles oavsett räknesätt eller inte. Men alltså det är så uppenbart visuellt att ja.
Har man höftat tidigare alltså? Är det som är räknesättet?
Ja, det har man kanske gjort här och var. Men det är ju som Magnus säger, att man ser på bilderna. Jag har gått där ett antal gånger.
Ja, gud ja.
På Halmstad publikplats och haft svårt att ta mig fram. Nu är jag inte den smidigaste i världen. Men man får tränga sig fram.
Man har ju haft sin stol med sig i massor av år, och ja, det har ju varit väldigt kort avstånd mellan folk.
Nej, man kan räkna hit och dit och man kan dra av och lägga till, men det är klart att man såg det med blotta ögat att det här är gigantiskt. Låt mig från Halmstad också nämna Rackham. Hur i helsike gick det till? När han utklassade gulddivisionshästarna efter det loppet. Alltså, det såg ut som en magnifik bortkörning av Kristoffer Eriksson.
Ja. Ja.
Och så bara han tågar ifrån dem.
Och nog trodde man 300 kvar att nu är det väl ändå dags för Admiral As. Tänkte man inte så?
Ja, man känner ju så, men ja. Är det Sveriges mest överskattade stjärnhäst?
Ja, vi får väl se. Man kan få äta upp saker, men...
Ja, man ska säga, alltså, det är ju det att Rackham, han var ju också oerhört bra. Admiral As gör ju inget dåligt lopp. Ta bort Rackham ur loppet, så då hade man ju tyckt att Admiral As gjorde ett fantastiskt lopp.
Ja, jag vet inte det. Det var inte ganska ihåligt lopp, liksom. Och det som
ja.
Brother Bill var ju urdålig och...
Ja. Obegripligt dålig. Men han startar igen nu. Så att, ny kusk dock.
Okay.
De tror att det är Jormas fel alltså. Nej, vi får inte glömma Kebba Mill heller. Storsprintervinnaren.
Nej.
Som kom från ingenstans till kvalen i drottningkvalen där. Mm. Och sen dess pratar åtminstone inte jag om någon annat fyraårigt stor. Det är otroligt vilken stridsvagn.
Ja, jag gissar att de övriga som är med i storkampionatet kval på fredag är tacksamma över att hon inte är med där.
Ja, det kan man lugnt säga. En liten reflektion bara som jag ändå vill få med på till anteckningarna här. Det är att vad jag förstår så höjde man ju entrépriset på Halmstad jämfört med tidigare nu. Och det där har vi pratat om tidigare. Jag förstår verkligen inte det. Hur tänker man? När man höjer biljettpriser.
Det kostade 200 va, på torsdagen.
Ja, jag tror man gick från 170 eller 180. Jag erkänner att jag har inte superkoll. Jag
såg
att
det var en höjning i så fall. Det kan ju inte bort folk 30 spänn.
Ja, fast principen.
Ja, det är
det finns ju ingen efterfrågan. Man höjer pris på biljetter, men det finns ju ingen efterfrågan. Det är ju travet. Hur kan travet ha en sån helt annan syn på hur man gör affärer.
Ja, men det har väl alltid
tillgång varit... efterfrågan är det som styr pris, inte bara att man tycker
Stålberg,
att det här vill jag
Stålberg,
att folk ska...
Stålberg. Det är väl en känd strategi i travsport att de som verkligen går på trav eller åker på trav, betalar entré för trav, de ska betala åt de som inte går dit.
Det är riktigt. Det är den lagen som jag har lite svårt att förstå att den fortfarande gäller.
Vi har några spännande dagar framför Årjängs stora sprinterlopp på lördag och sen storkampionatet. Hur ser det ut där? Det får vi se. Årjäng har ju historiskt haft höga publiksiffror. Höftade i sig.
Noterade någon som redan hade synpunkter på att det var rätt saftiga priser även i Årjäng. Och till, någon hajade till över att det var 100 kronor för att ta sig in på lekparken för barn.
Ja, det var ju så jävla korkat som man tror inte det är sant. 200 i entré tycker jag är helt acceptabelt alltså.
Ja, det
men 100 spänn för att men då får man lämna in ungen där då och få hämta den efter tävlingarna.
Ja, det. Ja. Vi återkommer till storchampionatskval och Årjängstravet där. Nu ska vi gå till något som kanske är lite tvärt emot då vad Francesco Sette, om man säger så. Vinnartyper som Francesco Sette, dess motsats har vi en del av. Och de är ju fascinerande i sig faktiskt.
Ja, det, alltså det är ju verkligen de kämpar på och sliter och startar och inte vinner.
Och kan ju bli faktiskt lite kända och mytomspunna tack vare det. Jag läser faktiskt på att det finns en häst som heter Sippy Chippy på Wikipedia. Ett engelsk fullblod, mest känd för att ha blivit segerlös på 100 starter under sin tävlingskarriär. Så den är långt svep om både karriären och vad han gjort efter tävlingskarriären. Och väldigt känd häst verkar det vara. Vann totalt $30,800, men segerlös. Och som sagt, berömd tack vare det. Och du har fler exempel.
Nej, men jag hittade en häst på Jägersro ikväll, denna tisdag kväll, i lopp 3. Borups Slotter. Han har gjort 56 starter. En andra plats som bäst, ingen seger alltså. Det finns säkert många fler, eller ett antal fler hästar som har gjort fler starter utan att vinna. Det stod mig lite om Activity. Han gjorde 20 starter som treåring, vann inget. Vann sin första start som fyraåring på våren där. Och det var hans 32 start. Hans Frey, lärling på Åby, körde då. Han blev tvåa i derbyt faktiskt, några månader senare. När Utini vann. Mm. Ja, och vi känner ju Activity. Anders Lindqvist körde ju ofta stora framgångar på Vensen. Bland annat seger i Prix de Luxembourg. Slog Sogen i SM 1996. Sprang väl in över 10 miljoner. 10,3 miljoner. Att, man behöver inte ge upp om man har torskat de första 32 eller 31 i alla fall. Jag minns Kvittens. Alltså det var ett namn som vi gillade när vi pratade om coola namn.
Ja.
Han gjorde 150 starter. Två segrar. Jag tror det var Allan Jönsson som körde i alla. Nästan. Axvalla tränade på den tiden sen till Kalmar. Men trots att han vann få segrar så fick han verka av en och lämnade i alla fall kvittera. Dottern kvittera. 87 starter, två segrar.
Var det inte Kvitto också?
Ja, Kvitto hade han en som hette också kanske. Ja, ja det var ja. Men det finns ju flera. Du nämnde någon topphäst där, Henrik.
Ja, BB Sugarlight var ju inte allt för vass. Första 30-40 starterna innan det tog fart. Kanske två segrar de första dryga 30 innan det släppte på allvar med diverse ändringar och allt vad det var.
Kan vi få fram vem som är den som har förlorat flest lopp innan han vann sin första? Just det. Det går inte att slå den galopphästen som aldrig vann.
Nej, det gör det inte. podcast.autosport@gmail.com. Skicka in bidrag om hästar som sällan vann eller aldrig vann då.
Helst aldrig vann.
Helst aldrig. En som kanske den mest kända hästen som typ aldrig vann. Men som alltid var med. Ja, okej, han vann faktiskt 19 gånger. Men gjorde 322 starter. Är det inte Tulleman ändå?
Ja, Tulleman.
Tulleman. Alltid på en tisdag.
Minns ni hästen? Det gör ni ju inte, men jag frågar ändå. Får ni briljera? Hästen Nicky. Eller möjligen Nietzsche, jag tror Nicky.
Nej, det går nog vi bet va, Lennart.
Nej, ni ska inte gå. Alltså, det är otroligt. Om ni inte var på Charlottenlund, den där enda gången när Nicky vann, den 29 oktober 2017, när han spelade till 23 för 10,
oj,
tog karriärens enda seger. Startade 107 gånger och vann ett lopp och då gav den 2,30.
Här måste det finnas.
Man undrar ju, hur går det till?
Ja, det var...
Är en hund begraven?
Ja, det är det. Det kan man säga.
Det får man säga. Uppfödd av Anna Forsell faktiskt.
Oh. Ser du hur många deltagande hästar var i loppet? Vi börjar där.
Vi ska se om jag kan klicka fram det här. Nej, det verkar inte vara någon länk tyvärr till Charlottenlund. Du tänker på om det var som på Lofoten där, ja, att det var två hästar till start.
Något är det ju här. Det är ju...
Ja, då är det ett bra odds att få 2,30 när det är två hästar då. Ja. Roger Jonsson körde. Leif Olofsson var tränare då.
Ja.
En seger på 109 start.
Ja, den duger gott ju faktiskt. Det får man säga. Maila in som sagt. Eller hör av er på annat sätt. Ska du då till Axvalla på fredag kväll, Lennart?
Det är avsikten.
Det är avsikten, ja. 102 anmälda mot...
103 var det väl?
103 kanske till och med.
Ja, mot... kanske. Det var färre än i fjol.
Som det då var 105. Men det är ju mycket ändå.
Ja, det är väldigt mycket.
Många strukna naturligtvis. 72 är det väl som får plats.
Ja, tvångstrukna. Nu fick de ju de som var tvångstrukna fick ju vara möjlighet att vara med i något lopp med 50 000 i första pris som jag är rätt underrättad.
Ja. Stärktes dina förhoppningar och förväntningar på Deborah SH när vi ser vem att det är kuskändring där? Eller vad man ska säga. Fredrik Persson väljer att inte köra.
Jag noterar att Fredrik Persson har överlåtit tummarna till Thomas Urberg. Och det är i alla fall ingen försämring. Och i kvalet på fredag. Alltså det här innebär väl att Urberg även kommer att köra in i finalen, gissar jag. Eller om det finns andra skäl till att Persson... nej, han kan ju inte ha planerat in semester den dagen det är kval till det lopp han har siktat på så länge.
Nej, det var
och jag har ju siktat också på detta lopp så länge, för jag sa redan i höstas att Deborah SH kommer att vinna storchampionatet.
Det är ju, skulle hon göra det, är det ju oerhört snyggt av dig att klippa den.
Ja.
Faktiskt, men det är långt dit.
Hon fick ju bra spår i försöket och som sagt Thomas Urberg i jollen. Så att jag tänker inte på något vis ändra mig. En av våra tidigare favoriter fick ju spår 8 där, va?
Great skills.
Ja. Och möter Glamorous Rain.
Någon hygglig till, alltså det var lite kris kanske för Vejesten.
Ja, ja. Jag ser att Imatra Amn som nu har två sprinterlopp på ganska snäv tid också ska vara med i storkampionatet och tillhör väl favoriterna naturligtvis. Men som sagt, det är bara SH.
Håller du med, Magnus?
Ja, det är svårt att säga emot. En häst som jag för ett år sedan kanske inte är, men i alla fall lite längre eller tidigare så, senare blir det. Det är kanske min River, Björn Röcklinger känns, men det har gått lite i stå för men hon är ju stark, borde ju tycka att det här med lång distans är mumma, men hon har inte riktigt fortsatt 4-årssäsongen som hon travade 3-årssäsongen där. Men det vore kul om de fick lite fart på henne ute i de här uttagningsloppen. Alltså hon fick ju spår 2.
De där som tillhörde toppen i fjol bland 3-åringar, många av dem har gjort väldigt få starter. Och hon tillhör dem. Hon har ju bara gjort 3 starter hittills i år.
Ja, precis.
Kanske apropå att verkligen sikta hit då. Möjligen.
Ja.
Jag hoppas att det är så. Och så då på lördag, Årjängs stora sprinterlopp. Vi tittar tillbaka i segerlistan lite grann. Och är det ju svårt att inte alla andra fina namn till trots fastna på ett visst från 1989. Alltså, det är fortfarande så här långt efteråt, fortfarande nästan svårt att greppa att en Hambletonia vinnare och en total dominant från unghästcirkusen i USA skulle bli en svensk häst, hastigt och lustigt.
Ja, det är ju en sak. Men att han skulle hamna i Årjäng också.
Ja, det är dessutom, ja.
Det är nästan det är ogreppbart.
Ja, och han var ju, ja. Ska vi lyssna lite på hur hans första säsong på svensk mark ordentligt lät. Vi kan väl höra på några av loppen han gjorde här.
De är iväg, det har varit galopp för nummer 5 Mclobel. Galopp alltså för 5 Mclobel till ledningen nummer 4 Meadow Rowland. Som andra följer 3 J.R. Broline. Där invändigt 2 Segrina, sedan följer 6 Nili Lobel, därefter 7 Lord Quick, 8 Junior Lobel, lucka stor sådan ner till nummer 5 Mclobel.
De kommer där. Abiscus Sund, Björn Larsson. 6 Habib Ulf Toresson. 7 Titan Sund, Per Olof Pettersson. 8 Mclobel, Vejo Heiskanen. Man är på väg upp mot första 500. Det är 8 Mclobel som pressar ledande 4 Abiscus Sund. Första 500 efter snabba 1,9,2. Då övertar 8 Mclobel ledningen, följs då av 4 Abiscus Sund som tredje häst, har vi 2 Vittori som fjärde häst, följer sedan 1 Indu. Man är på väg in i sista svängen, då sticker 8 Mclobel ifrån. 8 Mclobel, den som närmast tar upp jakten är 1 Indus. Med där också har vi 4 Abiscus Sund. 300 meter kvar av Årjängs stora sprinterlopp, så sticker 8 Mclobel ifrån. Först in på upploppet kommer 8 Mclobel. Först närmast av 1 Indus, 4 Abiscus Sund. Vi har cirka 100 meter kvar mot mål. Vi har 8 Mclobel. Och mot mål, 8 Mclobel, Vejo Heiskanen.
Men är de rätt med Roland i ledning, så får nummer 4 Mclobel snett utvändigt. I rygg på ledaren nummer 2 Ewing Turf. Som fjärde nummer 3 Nili Lobel. Nummer 1 med Roland i ledning. 500 meter öppnas efter 0,9,6. Och det är nummer 4 Mclobel som pressar ledande nummer 1 Meadow Rowland. Så angriper nummer 3 Nili Lobel i tredje. Men vi svänger in mot upploppet med nummer 1 Meadow Rowland i ledning. Har nummer 4 Mclobel utvändigt, så kommer nummer 3 Nili Lobel. Så kommer nummer 5 Lord Quick. Mellan hästen nummer 6 Hugge Hanover. Det är nummer 4 Mclobel, det är nummer 3 Nili Lobel. Ytterst kommer nummer 6 Hugge Hanover. Invändigt nummer 4 Mclobel.
Alltså det var ju till och med så att han den 18 april, en tisdag kväll på Jägersro, var ute med John Campbell i sulken. Flögs över för ett vanligt rötigt snabblopp. Tulleman var säkert med och mötte Mclobel en tisdag. Alltså det är ju, när man tänker tillbaka så är det ju, det kan ju inte hända idag. Det kan inte hända. Eller hur? Nej. Det kommer aldrig hända igen en sån här grej. Och 89 då, så vi hörde ju här att han galopperar bort sig i elitloppsförsöket där. Kanske det mest panikartade skriken man har hört på en travbana när han slungade sig i galopp där till många besvikelse. Sen vann han ju istället Momarken Grand Prix. Årjäng som vi hörde. Hugo Åbergs Memorial. Var över och vann Challenge Cup för Jonkers. Vann i Cesena för Vejo Heiskanen. Och lite senare, Hamburg, Hilversum, Gelsenkirchen. Tvåa på San Siro. Tänk att han huserade här på det. Det är ju, jag är helt fascinerad av att det har inträffat.
Den enda luckan i travhistorien, det är ju faktiskt att inte John Campbell åkte till Årjäng och körde honom.
Ja.
Tänk.
Jag får fundera på lite grann här nu. När skedde det här kuskbytet från, och varför? Från Vejo Heiskanen till Thomas Nilsson. Där gick alltså Vejo Heiskanen miste om en elitloppsseger.
Ja.
Om man ska dra det hårt. Jag vet inte, jag minns inte detta, varför det skedde.
Nej, inte jag heller.
Minst någon, så får de gärna höra av sig även om det. podcast.totosport@gmail.com. För sen vann han ju som sagt Elitloppet 1990 för Thomas Nilsson och en massa ytterligare. Men 89 här som sagt, det var ju, ni hörde ju att han var överlägsen då i Årjäng här till exempel. Ingen Mclobel på lördag alltså, men...
ingen John Campbell heller.
Och ingen John Campbell heller, det var ju... Ja.
Ingen Vejo Heiskanen heller.
Nej, just det. Det är sant. Så vad säger vi om startfältet i år då? Don Fanucci säger favoriten från bakspår. Kan det hindra?
Ja, det är svårt att tro.
Jag håller med faktiskt. Det...
Jag noterar bara som Magnus antydde, Jorma Conti och kör alltså åt Gocciadore, Babeleff och Magnus Ljus och kör Bradebill. Nej, men alltså han möter ju hästar som han slår i sömnen, höll jag på att säga. Då klickbaitar på råtta. Bradebill har ingen form. Usain Tull är kanske det mest intressanta, men inte kan vi tro att Usain Tull slår Don Fanucci sätt.
Nej, det är svårt att krysta fram med Hotbury, jag håller med.
Ja, det är det där spår 9 som ändå gjorde att det här blev något att prata om på något sätt ändå. Det, så får man ju se det, men det går ju, det går naturligtvis inte att tro något annat.
Någon som har kollat något i övrigt?
Nej, jag har efter debaclet, ytterligare debaclet i lördag, så har jag just nu satt mig på utvisningsbänken.
Okej.
Okay. Alltså, var det så illa till och med? Aj då.
Ja. Han är ju snett på det.
Är det Magnus som kliver in den här veckan då kanske?
Ja, jag får läsa in mig på detta senare under veckan här och se om det dyker upp något. Men nu, just nu är jag kvar i Lofoten och de hur travloppen körs där. Det, jag kan säga så här att där kan man inte köra några lopp i badkaret innan. Möjligen i sjön där. Jag är fast i det där att ändå tänka. Alltså, vilken organiserad travsport vi har på alla sätt jämfört med hur det en gång måste ha varit. Det var High Chaparral i Vilda Västern. Jag vet inte vad man ska säga.
Vi kan säga så här. Om det skulle dyka upp inspiration så kommer det ett mejl till medlemmarna.
Ja, men det kan vi väl säga. Mm. Det kan vi väl säga. Utan att lova något. Det ska ju ha något värde också. Men absolut.
Som travspelare så finns det en god regel att stå över ibland.
Helt riktigt.
Det är ingenting som Hasse Lord Skarplöt rekommenderar då.
Jag skiter faktiskt i den lorden.
Där finns det alltid något att spela på. Man ska aldrig stå över.
Han vill nog helst att vi ska... Han kanske hellre att vi ska gå över till Big Nine. För där behöver han nog hjälp.
Ja. Ja, det kommer inget mejl om några Big Nine-idéer, det kan vi utlova definitivt.
Ja. Något mer innan vi stänger igen butiken? Vi såg tydligen ett underbarn i lördags, om man ska vara lite sån.
Är det inte sarkastisk lite, heter det, Henrik.
Ja, är det inte lite nästan göra en björntjänst till den som man utser?
Ja, men det är faktiskt så. Jag ska inte nämna mina namn, men jag vet för ett antal år sedan en person som... tecknade, utnämndes till underbarn och det tror han lider av fortfarande. Och det blev inte så riktigt så bra som man hade tänkt sig. Men underbarn, ja, då är man något... Ja, har du något exempel på underbarn?
Maradona var ett underbarn, skulle jag han var ett kunna underbarn. Tänka. Ja. Så jag vet inte.
Man kan vara talang och mycket lovande, men underbarn.
Gustav Johansson hade vi pratat om här och han är väldigt duktig och vann ju i lördags. Men man kanske ska ta det lite aningen försiktigt ändå.
Ja, men det finns inga spärrar.
Nej.
När man ska...
Ja, den är svår och väldigt svår att förstå den där varför man... Det är som att man hade inget annat att säga och sen ska det överdrivas något alldeles oerhört. Jag kan säga att inför... Gotia Cup 2009-2008, något sånt där i alla fall. Då skulle det komma en kille från Brasilien. Han hette Dudu. Och han var ett underbarn. Han skulle man gå och titta på. Jag filmade med en dålig mobil. Det är ett klipp som jag har haft på YouTube som väldigt många har tittat på. Men Dudu har ingen sett sen Gotia Cup, tror jag. Det var liksom det största. Alltså, det var ju en sån här fantastisk spelare skulle vara. Och det är ju inget ont om den där Dudu. Men återigen, underbarn är väl definitivt ett epitet man kan vara väldigt restriktiv med. Speciellt att lyfta fram det på en duktig kille som får köra en favorit i ett lopp. En riktigt bra häst. Han, det är inget ont om Gustav Johansson och hans insats heller bakom Blackfire, men det blir så konstigt.
Om det är någon som har något underbarn så hör av er.
Ja, precis. Det vi vill gärna vara först med, det underbarnet.
Så hörs vi återigen om en vecka, va?
Ja, det får vi hoppas.
Det gör vi.
Ha det gott.
Hej då. Hej då.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.